Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej och välkomna till podden Barnpsykologerna med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Hej Liv.
Hej Lars.
Hej. Och det här är ett speciellt avsnitt.
Ja.
För det här är vårt sista veckoavsnitt. Har vi bestämt.
Precis. Sista avsnittet där vi släpper ett nytt avsnitt varje vecka. Ja, exakt.
Exakt. Så vi tänker att det vi ska göra nu är att liksom lite sammanfatta de här 79 tidigare avsnitten.
Mm.
Och lite vad vi är och framtiden och sånt där.
Precis.
Eller hur?
Yes.
Bra. Vad tänker du? Under de här 80... Vänta, hur länge, lång tid är det? 1,5 år?
Nästan 2 år. Vi började i april, tror jag vi släppte. April 2018 släppte vi vårt första avsnitt.
Just.
Och nu är det snart nyårsafton 2019.
Just det. Bra.
Så nästan 2 år och 79 avsnitt plus det här.
Plus det här. Mm. Vad har hänt under de här 80 avsnitten då?
Om vi går igenom vad som har hänt i podden...
Mm.
Så har vi ju haft otroligt mycket spännande avsnitt tycker jag.
Mm.
Om väldigt många spännande teman.
Har vi liksom några återkommande som vi har liksom haft flera gånger? Eller liksom, ska man säga att man skulle klumpa ihop dem?
Mm. Jag tänker på att vi har något slags fokus på liksom kroppen, livsstil. Med sömn.
Röra på sig.
Precis. Men också kanske man kan lägga till det också lite om det med fysiska sjukdomar. Vi har haft smärta, vi har diabetes. Ja, det kanske är det.
Det kanske är det.
Vad tänker du?
Ja, precis. De har vi haft. Sen har vi haft de här neuropsykiatri-avsnitten såklart. ADHD, precis. Medicinering 2 om autism kanske.
Säkert. Och hur säkert. Utredning går till.
Just det. Och generella inlärningssvårigheter hade vi med Kristina Tysk. Just det.
Mm. Det är ett stort tema.
Det är ett stort tema.
Ångest.
Det är det stora temat.
Just det.
Mm. Precis, både specifika för liksom panik eller kräk eller men de
social fobi,
OCD. Exakt. Som inte längre är en ångestdiagnos.
Nej, just det. DSM, det är det
vilket
inte.
Är superkonstigt.
Men man har mycket ångest om man har det i alla fall.
Just det.
Så kan man säga.
Och depression kan man väl säga lite ingår.
Ja, precis. Men depression hänger lite också ihop med bipolaritet som vi också hade.
Just det, sant. Sant.
Så.
Precis, men ångest är ju liksom, har ju varit en återkommande stor.
Mm.
Och lite, och vi hade också ett om känslohantering.
Just det.
Som ju också handlar om liksom hur man hanterar känslor.
Jobbiga känslor.
Men kan vi inte återkomma just om ångest? För jag tänker att de har ju verkligen, det finns ju en gemensam sensmoral i alla ångestavsnitten som är lite kul att sammanfatta.
Mm.
Men mera, sen har vi också haft lite så allvarliga, superjobbiga ämnen.
Tunga ämnen.
Sexuella övergrepp.
Suicid.
Ensamkommande flyktingbarn.
Trauma.
Trauma, just det.
Sorg.
Just det, sant. Som är verkligen lite tyngre.
Mm. Fast man får ju säga där ändå att vi har ju försökt att vara konstruktiva i de samtalen. Alltså att faktiskt sprida kunskap om hur kan man hjälpa personer i de här situationerna.
Mm.
Vad finns det för behandlingar? Vad kan man göra som närstående förälder? Eller så. Så ämnet är tungt, men kanske avsnitten inte är så tunga.
Mm.
Förhoppningsvis.
Förhoppningsvis, ja.
Mm.
Precis. Och sen har vi haft mindre allvarliga.
Mm, verkligen.
Om det här skräck-tv-avsnittet var väl mindre allvarligt.
Och barnböcker.
Och barnböcker. Mm. Just det, vi hade också ett barnboksavsnitt om tvång.
Ja, just det. Med en författare som hade skrivit en bok själv om sitt eget tvång.
Just,
precis.
Just det, kom jag precis ihåg. Och sen har vi haft skärmtid.
Mm.
Åtminstone 3 avsnitt om dataspelsmissbruk. 2 olika om skärmtid.
Mm.
Med
lite
och...
olika uppfattning om
just det.
Ja, allvarligheten
i det hela. Siri Helle är väldigt positiv.
Eller hon är väl framförallt, ser hon att det finns väldigt mycket positivt med skärmen. Att det inte är skärmen som är problemet, utan vad man ägnar sig åt där.
Just det, och vad den eventuellt skulle kunna konkurrera
med. Ut, ja, precis.
Medans, vem var det mer vi intervjuade? Du intervjuade
Sissela Natli.
Just det.
Som kanske, som ser flera utvecklingsfaror när barn ägnar sig åt skärmen.
Mm. Men hon är generellt mer skeptisk.
Ja, precis, det kan man säga.
Och sen var det Filip Linder vi intervjuade om dataspelsmissbruk. Som han sa att det inte var ett missbruk. Utan att, eller det är inte ett missbruk eftersom personen som har det inte själv tycker att det är ett problem. Och alltså ska man inte se det som ett missbruk.
Just det.
Men att det däremot kan konkurrera med typ läsa läxor eller sånt där. Röra på sig. Såna grejer.
På tal om missbruk har vi också haft föräldrar med som dricker för mycket.
Just det.
Och ja, med alkoholberoende då som fokus, även om säkert andra droger skulle kunna. Det finns säkert mycket likheter där.
Mm.
Men det hade vi faktiskt ett avsnitt om också. Med Ola Siljeholm.
Bra. Och sen har väl framförallt du haft flera avsnitt om de här olika familjeformer.
Mm, precis. Regnbågsfamiljer, bonusfamiljer, skilsmässor, separationer, syskonkonflikter. Syskon hade vi tillsammans.
Syskon hade vi tillsammans, just det.
Men hela hur familjer kan se ut i dagens samhälle.
Just det.
Mm.
Det är för att vi båda två har syskon, men jag har inga barn själv, så att jag är mindre intresserad av det här. Och sen har vi haft om olika skol.
Ja, precis. Avsnitt. Just det. Skoltemat.
Mm.
Mobbing.
Mm.
Alltså problematisk skolfrånvaro.
Mm. Ja, det var ett jättebra avsnitt.
Ja, verkligen. Och lyssningsvärt.
Ja, superbra. Jätteviktigt ju.
För att inte säga studieteknik. Det var också bra.
Precis, som jag lyssnade på när jag cyklade hit. Mm. Att det var typ vårt bästa avsnitt, tror jag. Superbra intervju. Mm. Ja, men så här, varför är det bra? För att det...
Ja, men det var hands-on. Hon gav många bra tips på hur kan man göra för att plugga bättre.
Ja, och det kändes som att hon, det var grundat i liksom forskning.
I forskningen, verkligen.
Det var inte att hon tyckte grejer. Nej, utan att det var verkligen, precis. Det här är vad studierna visar.
Ja.
Mm, det var jättebra.
Och vi hade också ett avsnitt om PAX. Där Magnus Johansson berättade om... Johansson, va? Ja. Om en metod för att få bättre lärandemiljö i klassrummet.
Mm.
Som var också väldigt hands-on och liksom, en metod som är ganska enkel att tillämpa för många lärare.
För lärare, ja. Precis.
Som kan verkligen förbättra inlärningsmiljön.
Just det. Jag fattade, jag hade inte fattat förrän jag lyssnade på avsnittet att PAX kom ifrån, alltså fred. Att det var det det var, att det var så här lugnt i skolan. Hade jag inte fattat. Det var det jag tog med mig från
det. Man tar med sig olika saker. Men vi har ju också haft då på samma tema liksom det här med grit och det som man kallar mindset. Alltså hur uppmuntrar vi barn att anta utmaningar och sträva vidare även om det är lite jobbigt för dem.
Just det.
Att inte bara ge upp och så.
Vad heter hon?
Åsa Tidringar.
Just det, precis. Mm. Bra.
Ja, sen har vi haft också ett annat tema då som är det här med föräldraskap. Slash föräldraknep.
Mm.
Men liksom tittat mycket på själva föräldrarollen på något sätt.
Mm.
Med det fokuset. Och då har vi pratat om, ja, dels pratade du och jag om det här med att ge belöningar och beröm och så till barn.
Mm. Gud, det hade vi kunnat göra ett avsnitt.
Ja, det var, fanns uppenbarligen sug att lyssna
att på. Många lyssnar på. Ja, men det är också mycket det här med liksom hur man ska tänka kring belöningar och hur man gör smarta sådana här målstegar. Och sånt. Ja. Det kan vi prata om hur länge som helst.
Verkligen. Och vi pratade om det här med regler och uppfostran. Det är också ett avsnitt som har fått extremt mycket lyssningar.
Mm.
För det tror jag många funderar kring. Mm. Hur mycket ska man uppfostra, hur ska man göra och så.
Mm. Och det här med att vara arg och sånt ju, pratade vi om. Både konflikter mellan, det har ju Martin Förster pratat om.
Mm.
Konflikter mellan barn och vuxna föräldrar. Mm. Men också hur det, om det är okej att visa ilska framför sitt barn.
Just det. Den var också populär.
Mm, jag vet inte om många lyssnade på den, men jag tyckte det.
Ja, men jag tror att alla de här avsnitten har ju varit, har många lyssnat på.
Mm.
Så vi har kanske sagt lite bra saker i dem.
Mm.
Hoppas vi.
Hoppas vi, ja. Exakt. Bra, och vi måste ju säga någonting om alla våra de här gästerna då.
Ja, eller hur? Vi har haft otroligt mycket skickliga gäster. Vi har ju faktiskt vinnlagt oss om att välja ut personer som kan sina ämnen baserat på både erfarenhet och forskning.
Mm.
Så det är ju inte något slumpmässigt valt. Men det känns ju som att det har varit rätt lyxigt, tycker jag, att träffa folk och få sitta och intervjua dem om sina ämnen.
Alltså lyxigt för oss, ja. Till det är ju det bästa, att man kan mejla till någon och bara säga så här: jag skulle prata med dig en timme.
Ja, lär mig lite om det här.
Ja, det är ju jättebra.
Ja.
Alltså, nu, det kan vi återkomma till såklart, men lite vad vi har gjort under tiden.
Mm.
För jag har ju börjat jobba som terapeut under tiden.
Mm.
Och då har jag ju på riktigt haft jobbiga klienter, svåra klienter. Och så har jag varit så här, jag behöver lära mig mer om hur man skaffar kompisar. Och då har jag liksom kontaktat en expert, gjort intervjun och sen gått tillbaka till, fått liksom gratis handledning. Mm. Det har ju varit jätte...
Ja, men det är ju superbra. Mm. Jag har också gått tillbaka till flera avsnitt. Alltså, hur var det nu? Vad sa den där forskaren om det här ämnet?
Mm.
Jag skriver ju till exempel frågor i det som heter psykologiguiden. Där man kan skriva in frågor och få svar av en psykolog. Superbra att kunna gå tillbaka och så här, få en snabb briefing om ett område.
Mm.
Så att man kan ge ett forskningsbaserat svar.
Uh-huh. Jag hade en föreläsning igår som jag baserade på en av våra avsnitt. Som du intervjuade med Martin Forster. Så jag bara tog allting därifrån.
Mm. Det är så bra.
Det är så bra, exakt. Man hoppas på att studenterna inte har lyssnat på avsnittet precis innan.
Vad har hänt med oss då under den här tiden? Det är
ja, men jag har börjat jobba som terapeut på halvtid.
Mm.
Det har varit, jag borde ha gjort det för länge sedan. Jag har jobbat lite i och för sig på samma kontor som dig förut för länge sedan. Men det är mycket en helt annan grej att få liksom, träffa typ 25 patienter i veckan.
Mm.
Det blir ju så otroligt mycket mer.
Mm.
Det har ju varit jättekul.
Mm.
Jag räknade precis igår. Jag har haft exakt 100 patienter so far i år.
Det är bra.
Mm, det är bra. Alltså ett bedömningssamtal.
Mm,
det är okej. Vad har du gjort för någonting som är nytt?
Ja, men vi är inte riktigt klara med dig, för du har gjort mer.
Jag har också skrivit en bok.
Mm.
Den här barnboken.
Mm. Som ju inte, som vi vet att den finns, men den finns ju inte på marknaden. Nej, riktigt det, än, så håll utkik efter den efter jul.
Men den heter Veterinären som var rädd för hundar.
Mm.
Den handlar inte om att man är rädd för hundar, den handlar om att vara rädd i allmänhet och hur man liksom hanterar det.
Typ. Mm.
Och sen är ju redaktör i den här boken också om för barn med misstänkt autism. Mm. Inte för barn med misstänkt autism, men till, för föräldrar och pedagoger.
Till barn med?
Misstänkt autism.
När exakt. Kommer den då?
Typ i mars, tror jag.
Mm.
Något sånt.
2020 är ett år att hålla koll på.
Ja, exakt. Mm. Ja, exakt. Ja, det är det jag har gjort. Mm. Vad nytt. Vad har du gjort? Vad nytt?
Ja, men jag har ju nytt, skulle jag säga, boken om sömn.
Såklart.
Och nytt som kom i januari.
Men det är inte nytt för dig, för du har redan skrivit typ 4 böcker innan.
Mm. Fler.
Okej, förlåt. Ja.
Nej, men den var ny och det var roligt.
Ja.
Och sen blev det ju en spin-off. Vi gjorde ju ett avsnitt som släpptes förra nyårsafton, alltså nyårsafton 2018-2019 med Frida Hylander om klimatpsykologi och familjelivet. Och det ledde
och
det ju till... Ja, det blev ju en spin-off i en egen liten podd på 10 avsnitt som heter Klimatpsykologipodden.
Just.
Som också var superkul. Och både angeläget och lärorikt för mig, tycker jag.
Mm.
Så det var en rolig grej. Och sen har jag ju börjat jobba på universitetet med dig.
Att vi också faktiskt är kollegor.
Ja. Så jag undervisar mer än jag gjorde förut.
Ja, men och sen så jobbar du ju också fortfarande med terapier.
Ja, precis. Absolut.
Och handledning.
Exakt.
Och allt det där rullar på.
Ja,
jag fortsätter att undervisa på SU.
Just det.
Det är alldeles för kul. Jag kan liksom inte sluta med det, för jag tycker det är så kul. Att jag får 2 timmar där för att prata om vad jag vill.
Mm.
Och 20 studenter sitter och lyssnar på mig.
Precis.
Det är svårt att sluta med.
Mm. Vi har ju ändå, när man tänker nu på podden och vad vi hade för utgångspunkt med den. Det vi ville när vi startade var ju verkligen att erbjuda en podd. Men information till föräldrar som var baserat på forskning.
Mm.
Det var ju verkligen en av våra så här... Det var ju därför vi gjorde det här. För vi kände att vi ville vara en plats där man verkligen kunde vara säker på att det som sägs är evidensbaserat.
Ja, inte tyckande utan liksom
forskningsbaserat. Exakt. Det kan man väl ändå säga att vi har hållit som en röd tråd eller fana, burit den fanan högt hela tiden.
Mm. Ja, men forskningsbaserat och ändå liksom användbart.
Ja, precis.
Att det ska vara ett seminarium i forskningsmetodik.
Just det. Inte till forskare för forskare utan
exakt.
Göra forskningen tillgänglig.
Just det.
Ja.
Men jag hoppas att vi lyckas med det i alla fall. Så, att det känns,
ja, precis.
Att det känns liksom, nu ska jag använda ett ord som jag inte vet om, riktigt om det använder rätt, vederhäftigt.
Mm.
Är det det? Stämmer det?
Jag tror det.
Okay.
Det låter bra. Okay.
Det är sista ordet i någon av de här IQ-testen som man gör. Och jag är alltid osäker på vad som är rätt svar.
Men du som är forskaren av oss då, varför är det viktigt för forskning?
Just i psykologi, barnpsykologi.
Ja, vi kan väl hålla oss till det nu, men forskning är viktigt i alla ämnen såklart. Men...
Förutom att det är typ det roligaste som finns.
Mm.
För bara, det här kanske vi klipper bort sen då. Precis när jag skulle också cykla hit satt jag hemma och så jag håller på med ett forskningsprojekt om depression hos tonåringar. Och så håller jag på liksom försöka förstå. Så barn skriver in, eller tonåringar skriver in hur de upplever sina symptom och så ritas det upp så här pilar hur saker påverkar varandra. Och de där har liksom varit superkonstiga, jag har inte fattat någonting. Och sen idag insåg jag att jag hade skrivit ett kommatecken fel i programmeringen. Och då bara...
Så är forskning.
Så ramlade alla de här snygga, nya, riktiga liksom, kartorna ut. Mm. Och de var hur snygga som helst. Så nu som att...
Så plötsligt stämmer forskningen.
Precis, stämmer det. Det var så jävla nice känsla när jag bara förstod. Okej, nu fattar det. det är ju det som är nice med forskning. När man plötsligt fattar hur saker funkar. Liksom. Det där lilla små aha-ögonblicken. Liksom. Mm.
Men det är väl också det som är poängen med forskning?
Att få sådana... Ja, men precis.
Att förstå hur saker funkar.
Ja, och för forskaren tror jag att det handlar mycket om att man tycker om de här aha-ögonblicken. Men det man vill att andra ska ha det till är väl mer faktiska verktyg som fungerar.
Mm.
Alltså det är ju lätt att skapa massa verktyg. Det kan ju typ vem som helst göra.
Mm.
Men det vi vill göra är ju faktiskt veta att de här grejerna funkar dessutom. Mm. Eller det är väl det som är... Det,
verkligen.
För de som inte håller på med forskningen så är det viktiga att veta att det vi gör faktiskt kommer att ha en effekt. Liksom. Ja, men sömn är väl ett jättebra exempel. Där det finns husmorstips och liksom vem som helst har åsikter om vad man ska göra.
Mm.
Men det finns faktiskt forskning som visar jättetydligt de här grejerna funkar faktiskt. Liksom, och ganska snabbt dessutom.
Mm.
Eller det är väl liksom ett sånt klockrent exempel?
Ja, men precis. Och jag tänker att som kliniker så vill jag veta att det jag gör med en klient är något som funkar.
Mm.
Jag vill inte liksom vara osäker på det.
Mm.
Men, och jag tänker att som förälder så tror jag att man vill att den behandling som ens barn får är den bästa för det problem som ens barn har.
Mm.
Bästa, mest effektiva. Liksom.
Mm.
Så jag tänker att forskningen är superviktig. Men att vi kanske inte alltid pratar om det. Jag tror att många föräldrar som inte är insatta i det här ämnet, att man utgår ifrån att man får den bästa behandlingen till sina barn.
Mm.
Och litar på professionella och så.
Mm.
Och det är väl också någonting som har varit en del av syftet med podden. Att, liksom,
att man inte ska lita på professionella.
Nej, men att man ska vara lite påläst.
Ja.
Så att man faktiskt vet att men det är nog det här jag vill ha för mitt barn.
Mm. Det är ju tråkigt att det är så. Att,
det är väldigt
tråkigt. För det blir ju att resursstarka föräldrar och pedagoger är de som faktiskt orkar och kan leta upp informationen. Mm. Får också tillgång till det bättre.
Och det är, framförallt är det ju tråkigt att det som erbjuds inte självklart är det som är bäst.
Precis. Men det måste man också säga, det är ju ganska ofta som det är oklart vad som funkar bäst. Alltså det finns ju några områden som till exempel ångestbehandling och sömn. Och jag antar typ autism också.
Mm.
Där det är väldigt tydligt, för det finns otroligt många studier och det finns forskningsöversikter och Socialstyrelsen har uttalat sig och SBU har, det kommer en rapport från statens, vad heter det, SBU?
Statens beredning för utredningar.
Ja, något sånt där. Som kollade på föräldrastödsprogram.
Mm.
Alltså det här med Komet och de här, som sa att det finns jättegod stöd för att det funkar liksom. Som kom nu bara helt nyligen.
Mm.
Det finns ju några sådana områden som vi vet väldigt bra, men sen finns det ju andra områden som är mycket mer oklart typ, vad som funkar. Depression är ju ändå så här lite svajigt, man vet inte vad som funkar. Olika grejer verkar funka. Det verkar väl vara så att vi vet inte vad som kommer funka för vem.
Nej,
så
är
det väl
snarare. Just det.
Eller är inte det din bild också?
Jo, men på många områden så tänker jag också att det kanske finns en eller två saker. Eller kanske finns två eller tre saker som har visat sig vara ungefär likvärdiga. Och då borde det vara någon av dem som man självklart erbjuds.
Just det. Ja, förlåt. Du har helt rätt. För det kan ju vara så att man säger, ja, det finns två grejer som verkar ha lika bra stöd. Alltså spelar det ingen roll vad man gör.
Nej. Nej, det är ju exakt, och det är ju precis, för det spelar ingen roll vilken av de två man gör. Och där tänker jag att man verkligen kan säga det, vi vet inte. Det skulle ju vara roligt att i framtiden kunna säga, av de här två sakerna så kan vi nu se att den ena funkar bäst för personer som har de här grejerna. Och den andra funkar bäst, så att vi kan vara liksom, båda två är bra, men inte lika bra för samma klient kanske. Tänk om vi kunde vara ännu mer specifika liksom och säga att...
Men till exempel... Det har varit en stor diskussion, nu fastnar jag med det här med depression för att det är det jag läser in mig på just nu. Med det här med att röra på sig är lika effektivt som att gå i terapi.
Eller ta SSRI va?
Eller ta medicin, ja precis. Och det är ju uppenbarligen intressant för vem som helst.
Nej.
Om du redan springer 4 gånger i veckan så är det inte som att du behöver springa
6 gånger
i veckan. Kommer ju inte göra det att du är mindre deprimerad liksom.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Eller så här, om du redan går i terapi så kommer inte mer terapi att göra.
Om du går i en effektiv terapi.
Okej, om man går i en effektiv terapi. Hur vet man att man får hur vet man att man får evidensbaserad behandling då? Om man går till en psykolog?
Jag tycker att det man ska göra när man söker behandling för sitt barn och för sig själv i och för sig är att man ska fråga den behandlare man har tänkt gå till. Hur den jobbar och om det är evidensbaserad behandling och så.
Mm.
Sen tycker jag också att man kan lyssna på ett avsnitt där vi pratade med Dan Katz om just det här, hur ska man välja behandlare? Och det här var en av punkterna man skulle tänka på. Jag tror att det är avsnitt 21 för den som vill scrolla tillbaka och lyssna.
Mm.
Att välja behandlare. För det kan vara ganska bra att vara, alltså att börja i att man väljer en metod och en behandlare som jobbar enligt den metoden. Sen måste man såklart trivas med personen i fråga. Men det tänker jag liksom, när man har valt sin metod och då kan man välja bland de som utövar den metoden, någon som man gillar.
Mm.
Men då vet man att man åtminstone får en evidensbaserad behandling.
Mm.
Och det är bra.
Går det att säga liksom generellt att om det finns typ Socialstyrelsens riktlinjer, SBU har skrivit en rapport, Cochrane Institute i England, finns det ju några sådana liksom. Att, om de, att man kan börja liksom helst där, för det går ju verkligen att lita på att de har gjort bra forskningsöversikter.
Mm. Det kan man ju verkligen.
Det är ju väldigt ambitiöst.
Ja, precis. Om man vill det, fördjupa sig på sån nivå, då kan man ju verkligen göra det. Annars så tänker jag att man faktiskt kan ställa den frågan till den behandlare man går i, för det är väl kanske dens, det ingår ju dens jobb på något sätt att ha koll.
Att kunna hänvisa till.
Ja, eller kunna säga att ja, jag jobbar med den här metoden som jag använder, har visat sig vara den mest effektiva eller så.
Mm.
Så behöver man kanske inte göra det jobbet själv, utan bara...
Och vad är det man ska akta sig för att de säger? Jag har gjort det här i 20 år, så jag vet minsann.
Ja, jag tycker inte att det kanske är tillräckligt gott betyg eller liksom kriterier för att man ska, för att det ska vara rätt.
Nej, det är väl det som är, det är väl det som man annars lätt hamnar i.
Ja, precis. Exakt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Okej, men det här var vi lite inne på nu då, men det här med vad vi tror om våra avsnitt och vilka som kommer. Alltså för så här, det finns ju 80 avsnitt här, det är ju liksom en kurs i barnpsykologi som ligger uppe.
Mm.
Men några av de avsnitten kommer ju att snabbt bli inaktuella. Och några kommer ju vara mera tåla tidens tand bättre. Liksom. Mm. Vilka tror du... Eller så här ska jag säga. Vad hade, om vi tittar bakåt då. Vad hade varit annorlunda om vi hade gjort den här podden för 10 år sedan? Så vi redan där hade förändrats. Vad tänker du?
Jag tror att vi hade jobb... Om man tänker KBT, så som vi jobbar i KBT idag, så har det ju genomgått en stor förändring de 10 senaste åren. Där man har gått från att jobba mycket med att förändra tankars innehåll. Alltså om man är deprimerad, då tänker jag är värdelös. Då har man tidigare jobbat mycket med, nej men du är inte värdelös och den där tanken kan du försöka förändra och så.
Vad finns det för argument mot att du är värdelös?
Ja, exakt. Precis.
Gå in i vad man tänker,
ja. Precis. Ja, och där man då i forskning har visat att det inte verkar vara det mest effektiva, utan att det är mer effektivt att ha ett accepterande förhållningssätt till sina tankar och snarare titta på hur kan du leva så som du vill leva.
Mm.
Så det tänker jag, där, alltså vi har en ganska stor förändring i hur behandlingen görs.
Mm. Som sluta har argumentera emot tankarna och istället
precis.
Bara acceptera som de är. Liksom. Det är en förändring. Ja.
Det är en rätt stor förändring.
Ja. Just inom autismområdet, det finns ju en liknande grej där egentligen, att man har gått mer mot acceptans och mindre tänka så här, kanske inte 10 år sedan, men 20 år sedan i alla fall, när jag började med det, då var det ju väldigt mycket så här, vi ska träna upp barnen så att de beter sig som folk, typ så.
Mm.
Och att nu har man mycket mer tänkt så här, ja men man kan vara lite annorlunda, man fokar på olika sätt, så här. Och vad behöver just det här barnet hjälp med, vilka färdigheter behöver det här barnet lära sig för att kunna leva ett bra liv, liksom.
Bra.
Så. Sen i praktiken så blir det ju ändå så här att man ändå oftast hamnar i att barnet behöver lära sig prata, till exempel. För det är ju oftast en bra grej. Eller typ kunna gå på toaletten är ju oftast en bra grej.
Mm.
Så. Men kanske mindre fokus på att alla måste skaffa sig en kompis och sånt där. Mm. Alla vill kanske inte skaffa sig en kompis. Mm. Då ska man inte pusha på dem det. Det är ju en jättestor kanal. Kanske det är 10 år, men det är 20 år i alla fall.
Och hade vi gjort podden om för 10 år sedan på tal om det här med skärmtid, då hade vi väl knappt själva ens vetat vad en iPad var.
Sant. Fast det hade varit typ så här tv-våld. Nej, det var ett
längre. Ja, det hade vi kanske pratat om i och för sig. Men vi hade ju inte... Alltså, det är ju en nyhet som vi... Som faktiskt är... Det är att varenda unge idag typ kanske sköta en iPad från 2 års ålder. Det var faktiskt inte så för 10 år sedan.
Det var inte. Men var man mer eller mindre...
Oroad. Det vet inte jag. Alltså, där var inte jag när det, för 10 år sedan. Så att jag tog del av den diskursen då.
Dataspel var inte lika kul för 10 år sedan heller, så det var inte så mycket
att
göra. Nej, inte, nej, det var, men inte för så små barn var det inte lika kul.
Det här med träningens betydelse, det tycker jag har fått sig ett riktigt uppsving de senaste åren.
Det hade man inte pratat om.
Nej, det pratade, när jag läste psykologlinjen så hade vi ingen diskussion om hur viktigt det var att liksom se till de kroppsliga behoven på något vis och fysisk träning och så.
Mm.
Det tror jag vi inte hade tagit upp som ett ämne då.
Jag tror också, i början hade vi för sig lite avsnitt som var så här om specifika diagnoser.
Mm.
Men jag tror att för 10 år sedan hade vi nog haft ännu mer.
Ja, det tror jag också.
Att vi hade varit mycket mer så här, nu den här diagnosen, den här behandlingen, den här diagnosen, den här behandlingen.
Mm.
Och nu är man mycket mer liksom transdiagnostisk.
Mm, just det.
Att man liksom pratar om känslohantering generellt. Det spelar ingen roll om det är depression eller om det är kräksfobi eller om det är hundfobi, utan att man pratar liksom mer generella principer.
Just det.
Det fanns ju inte heller riktigt på samma sätt för 10 år sedan.
Nej, sant.
Mm. Omvänt då?
Ja, vad kommer stå sig?
Vad kommer stå sig?
Mm.
Sömnintimationer. För de funkar så bra, så varför skulle de?
Ja, men det tänker jag också. Jag tror också så att vi har ganska, det verkar som att forskarna har bra koll på sömn.
Mm.
Man kommer säkert få ännu mer kunskap och kanske mer kunskap om till exempel drömmar och varför man drömmer och så. Men det är så, jag tror att mycket av den behandling man gör kanske kommer att vara hyfsat lik 10 år framåt.
Men tror du inte att folk kommer bli bättre på att omsätta de här grejerna i praktiken? Att man kommer ha bättre appar som typ påminner den om att sluta. Alltså det är ett tänt exempel. Men det här som finns inbyggt i alla datorer nu som kommer, att de ändrar färg på skärmen efter en viss tid. Så det ska bli lite så här gulare ljus. Mm. Jag vet inte om det är bullshit. Men det tyder ju ändå på att, liksom, att man kommer kunna lägga in sånt i tekniken för att hjälpa en. Liksom.
Så kan det säkert vara. Det tror jag skulle kunna gälla nästan alla områden. Att vi kommer att ha, det kommer att utvecklas digitala behandlingsmodeller eller digitalt behandlingsstöd.
Ja.
På ett sätt som vi idag inte vet riktigt hur
det kommer att fungera.
Ja. Så att gå i terapi kommer nog att se lite annorlunda ut.
Precis, det kommer vara mycket mer att telefonen hjälper en under hela dagen. Ja, precis. Kom ihåg att du ska göra den här grejen. Ja. Eller typ så här, hur mår du just nu?
Skriv ner här, registrera här och få påminnelser och få liksom, din terapeut i fickan.
Mycket, mycket mer. Ja. Såklart det kommer att vara så.
Mm.
Gud, jag önskar mig att man redan
var där.
Att man redan var där, ja. Mm. Det är ju helt insane. Jag var här för att klippa bort. Att man delar ut papper till klienterna som de ska fylla i över typ en vecka. Mm. Det är jättekonstigt.
Det gör jag aldrig.
Gör du inte det?
Nej, jag säger att skriv i anteckningar.
Okay. Jo, men man borde ju ha någon app som typ
påminner dem. Ja, visst, som var bättre.
Mm. Vad gör du just nu? Typ så här. Eller typ så här, hjälp. Men lite finns ju sånt i och för sig för att komma ihåg det här catch them being good med barn. Mm. Att man ska komma ihåg att belöna, eller uppmuntra barnen när det saker ändå flyter på. Mm. Och att man kan ha en app som plingar 10 gånger om dagen. Och så ska man kolla vad barnet gör och förstärka om det funkar. Mm. Sånt använder väl folk lite, tror jag. Men vänta, förlåt. Det är lite vi undrar nu när vi ställer den här frågan. Hur länge är det relevant att lyssna på vår avsnitt? Och när måste vi göra
det? Det kommer vara relevant. Alltid.
Ja, men så här, på riktigt. Det kanske är så att så här, de kanske håller i 5-10 år.
Mm.
Och sen kommer man behöva göra
sen om det. Sen får vi göra 89 avsnitt.
Mm.
Så ni som lyssnar nu, håll ut. Om 10 år kommer det 89 avsnitt.
2030. Det kommer vi göra om
det. Ja, precis. Men det kommer ju vara, alltså kost kommer att förändras. Det här med skärm kommer ju definitivt, om 10 år kommer skärmavsnitten innehålla ett helt nytt innehåll.
Ja, alltså tror inte du att det kommer vara, det här är min spaning. För det är rätt mycket problem som jag tycker man, när man lyssnar på de här avsnitten med hemmasittare och med skärmtid och sådär. Mm. Det är ju att man har låtit, att ett problem har gått ganska långt. Mm. Och då börjar man sätta gränser för barn och börjar säga, okej, men då ska du bara få 2 timmar per dag eller någonting. Tror inte du att det kommer vara en kultur om 10 år av att man från början har satt gränser för skärmtid och tider? Så att det liksom inte blir att någonting man lägger på senare. Så här, nu har du haft fri tillgång i 12 år, men nu smack så blir det bara 2 timmar.
Mm, kanske.
Utan att man snarare, att det kommer finnas rekommendationer och mycket bättre appar för att begränsa sitt barns skärmtid. Eller begränsa villkor till exempel.
Alltså framförallt hoppas jag att det kommer finnas mycket bättre forskning kring om man ska begränsa det eller inte.
Precis, och hur i så fall ska man begränsa
precis.
Det. För jag tänker alltid på det, att det är så här, nu har vi hittat någonting som barn tycker är hur kul som helst. Och det är klart att den motorn måste vi ju använda till konstruktiva saker. Mm. Att man liksom använder spelen för att lära sig grejer. Eller ser hur barnen lär sig grejer genom att spela de här spelen.
Mm.
Alltså alla sådana saker. Jag har precis köpt en gamingdator. Det kommer förstöra mitt liv, för att jag kommer inte göra något annat. Så nu håller jag på att spela ett spel som springer runt i antika Grekland. Och det är ju på riktigt så att jag lär mig. Så jag kan ju alla olika city-states i hela Grekland. Och så här, Sokrates bodde i den och han bodde i den. Och liksom så här. Okej, det kanske inte tar typ 40 timmar att lära sig några grejer. Och spela typ dygnet runt. Men, det finns ju någonting. Man kan ju utnyttja säkert de här grejerna till så otroligt mycket. Och det kommer vi säkert bli
bättre mycket på. Bättre på. Hoppas verkligen det. Ja. Andra ämnen då som man kommer veta mer om?
Vi kommer veta mer om alltså det här avsnittet om transbarn.
Mm,
det är ju fritt fallande hela det ämnet. Ja. Ingen vet ju någonting.
Nej.
Vad det kommer landa i liksom, i slutändan.
Precis.
Några säger ju att det som vi gör just nu är typ ett pågående
jätteprojekt. Eller
experiment.
Experiment, liksom. Precis.
Någon jämförde med Vipeholms experimenten och sånt där. Det är ju orimligt. Ja, men man har ingen aning om
det kommer landa. Det kanske är det. Om vi skulle göra om något av våra 79 tidigare avsnitt så kanske det är ett som står ganska högt upp på listan.
Det första som kommer att göras om, när vi vet, så här, är det så att, vad är det egentligen de rimliga bedömningarna? När ska man följa med ett barn om den säger att den inte känner sig bekväm i sitt, med sitt födda kön? Och när ska man fundera på, så här, du kanske ska jobba med de här grejerna först. Liksom.
Precis.
Så, och sen kan vi prata om det där senare.
Mm.
Ingen vet ju nu, nej.
Nej, vi har ingen. Nej, men så det skulle man ju vilja hålla sig uppdaterad om ganska kontinuerligt.
Ja.
För att ha bra förståelse.
De här, hur det går för de här ensamkommande flyktingbarnen.
Just det, det kommer vi veta betydligt mer om 10 år. För då har de ju varit här i 10 år till.
Exakt, så då kommer de vuxna att kunna prata om själva vad som funkade och inte funkade.
Just
det. Ja, det blir ju intressant. Så, och det kommer ju rimligtvis komma ensamkommande flyktingbarn även om 10 år.
Precis.
Och då vill vi veta hur vi ska hjälpa dem också, liksom.
Psykofarmaka hoppas jag att vi kommer veta mycket mer om.
Mm.
Alltså det avsnittet var ju superbra.
Mm.
Och intressant. Ja, och medicinering vid ADHD. Men generellt kring psykofarmaka så hoppas jag att man kommer veta mycket mer. Men idag pratar man ju mycket om antidepressiva är bra eller inte. Varför det förskrivs så mycket. Hur man mår när man sätter ut det och så.
Mm.
Det hoppas man ju om 10 år till att vi har mycket bättre kunskap om. Och vem ska ha medicin? Vilken medicin? Vilken dos?
Mm.
Så.
Ja, det hoppas man ju att läkarna rör sig framåt.
Ja, verkligen. Så att det finns anledning att göra om det avsnittet om 10 år.
Jag vet, är det realistiskt att tänka att det skulle kunna komma medicinering för något helt annat tillstånd? Autism är ju inte i närheten av någon medicin. Det kommer inte finnas om 10 år. Det kan jag inte tänka mig.
Skulle trauma kunna vara ett sånt område där man skulle kunna, eftersom det ligger ganska nära ångestområdet.
Ja, psilocybinstudier och sånt där som de håller på med. Det vet man inte. Det vet man ju inte vad de kommer att landa i i det där. Nej, ingen aning.
Nej, inte jag.
Men det hoppas man att de vet mer om. Ja. Exakt. Jo, just det här med högkänslighet. Det undrar jag.
Mm. Var det kommer landa?
Ja, vi hade ju lite avsnitt om det. Och lite, vad kommer man hamna i det där? Så här, går du ändå att hitta någon sorts grupp där som verkar ha lätt, liksom, är känsliga för ljud och grejer? Typ, finns den här gruppen egentligen? För folk har så olika åsikter.
Mm.
Och i så fall, typ, så här, hur ska man hjälpa dem?
Vilken behandling behöver de i så fall?
Mm.
Ja, det känns ju väldigt intressant att följa.
Ja, det blir spännande.
Det finns helt klart några bubblaravsnitt som ligger liksom nära att vilja fördjupa sig igenom. Kanske inte för att det ska
uppdatera, hända. Liksom.
Ja, precis. Och se vad händer på de här områdena.
Mm. Ja. Exakt.
Ja, men Lars, det är väl så att det är det kokar ner till här. Att vi har några bubblaravsnitt som vi kanske vill följa upp. Och det vi kommer att göra med den här podden nu, när vi går från att producera ett, eller släppa ett avsnitt i veckan, det är att göra det vi kommer kalla för en pop-up-podd.
Just det.
Där det kommer lite avsnitt då och då. Eller vi kommer fortfarande ha måndagar som våran podd-dag. Så släpper vi ett nytt avsnitt så gör vi det på en måndag.
Men inte varje måndag?
Nej, utan egentligen randomly. Kanske 2 måndagar i rad, kanske inget på en månad.
Alltså, vi vet inte ens själva.
Nej, vi vet inte ens själva. Men när vi får smak för ett ämne. Ja, men precis. Hittar ett ämne som vi känner att det här måste vi göra ett avsnitt om, så kommer vi att göra det och lägga upp det. Och vi kommer också, om ni har önskemål, såklart att lyssna på dem. Ifall det finns något ni vill ha ett pop-up-avsnitt, så skriv i våra kanaler, Instagram eller Facebook.
Mm.
Och kanske blir det bubblar avsnitt. Kanske blir det uppföljningar på något område också.
Mm.
Om något. Om
ett visst tid.
Ja, men precis. Ja, så vi tackar väl för oss för de här 80 avsnitten och idag.
Ja, tack för att ni har lyssnat.
Och fortsätt följa oss som sagt på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckare podd och på Facebook där vi heter barnpsykologerna. För när det är dags för ett pop-up poddavsnitt, då kommer vi annonsera där. Så då hörs vi där. Hej då!
Hej då!
Up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.